Du lyssnar på Radio Independent Living. Ensam kan jag bo. Jag kan inte det, bo ihop. Är ett program om fyra män som köpte det gamla kvarnhuset på Kaptensgatan i Rå och flyttade ut från gruppbostaden. Per Claesson och Lars Lindström bor fortfarande kvar innanför det vita staketet och den gamla kvarnstenen på Kaptensgatan i Rå. Från början var de fyra som delade huset. Men efter ett tag flyttade först Lars Hempel och sedan Martin Linander ut. Det blev för mycket att dela vardagen och huset på fyra. Med bara två toaletter blev det trångt och bråkigt när alla skulle upp och iväg på morgonen. Bråk om fjärrkontrollen till de två tv-apparaterna är också något de alla pratar om. För många viljor, för många individuella liv utan att egentligen ha valt varandra på det sätt som behövs för att dela hushåll. För liten yta. Lars Hempel tog ut skilsmässa och Martin konstaterar efter att ha flyttat.
Jag lever själv, jag kan inte det.
Vad kan du inte?
Bo ihop.
Bo ihop?
Nej, gå inte.
De fyra som köpte hus på Kaptensgatan tillsammans i början av 1990-talet kände varandra åtminstone sedan 1981. Då flyttade Lars Lindström till samma grupp på stad i Helsingborg som Per och Lars Hempel. Martin bodde i en annan grupp på stad i närheten.
Sen har vi sett har vi känt varandra. Då kom jag till Skargatan. Du
flyttade in på Skargatan.
Ja.
Skog och stad. Och där bodde Per. Och där bodde även Lasse Hempel.
Ja. Mm. Och Martin bodde på Saxen. Mm.
Gruppbostäder var den omsorg och bostadsform som växte fram när de stora vård- och skolanstalterna avvecklades. 1967 fick personer med mindre omfattande begåvningshandikapp rätt att bo med oss andra och tillgång till kommunal service. 1985 fick också personer med omfattande begåvningshandikapp rätt till detsamma. Men att avveckla institutionerna innebär inte att det kollektiva tänkandet, idén om en lösning som passade hela gruppen, släppte taget om de styrandes tankebanor. Fortfarande såg man personer med begåvningshandikapp som en grupp, inte som enskilda individer med olika temperament och skilda livsstilar. Kent och Patricia Eriksson har arbetat och forskat inom omsorger för personer med begåvningshandikapp under hela den tid då anstalterna avvecklades och omsorgerna kommunaliserades. De har följt utvecklingen på nära håll och de vet vad en gruppbostad är. Det är inte något du skaffar genom den kommunala bostadskön. Det är ett administrativt omsorgsbeslut.
Det finns ju drag av offentlig byggnad. Alltså, det är ju inte en bostad som alla andra runt om i en kommun. Utan det är ju statligt reglerat hur en bostad ska se ut för personer med utvecklingsstörning. Och det finns riktlinjer för hur de ska se ut.
Hur ser de ut?
Ja, man ska ha en egen lägenhet med 40 kvadratmeter. Det är liksom huvudbilden då. Och så ett gemensamhetsutrymme.
Och egen lägenhet är toalett och kök.
Ja, och vardagsrum. Alltså den stora vinsten som har kommit alltså genom den här lägenheten, det är det egna hygienutrymmet. Det hade man inte förut. Det är den stora vinsten. Och den uppskattas också. Mm. Men annars är det en liten lägenhet då.
Förutom lägenheten då, omsorgen. Är det någon skillnad på den? Eller är den samma då?
Nej, det är klart. Alltså, det har ju förbättrats avsevärt i och med att gruppen är liten. Och personalgruppen har väldigt nära kontakt. Men sen så är det ju så att man inte har alltid valt de här som man bor tillsammans med i en gruppbostad. Det är väl en av svagheterna. Men det blir en konsekvens av då ett system då där man placeras på en plats.
Varför får man inte välja om man bor i boende?
Nej, men alltså realiteten är alltså det är samma med till exempel avveckling av institutioner. Det var 20 som skulle flytta och de kom från en viss avdelning och det fanns 4 stycken bostäder med 5 platser var. Man så att säga flyttades till de då 4 bostäderna. Det är liksom omständigheterna väldigt mycket som styr.
Ja, men det är ett administrativt beslut. Men flyttar du till en ny kommun och du vill ha en omsorg, då blir det en placeringsfråga. Det är språket. Det är en placeringsfråga. Var finns det en tom plats?
Det är inte kommunens bostadsförsörjningsprogram som tar ett ansvar för dig och så.
Om man går med in till kommunen och säger jag vill bo i Gamla Uppsala. Jag vill ha en bostad och då tittar man var finns det en tom plats. Så du verkligen får välja vem du bor ihop med eller vem som ger den omsorgen tjänst. Det är inte jag och Patricia med mina önskemål vilken sorts människor jag vill bo ihop med. Men...
Alltså du får inte ställa dig i bostadskön. Eller du förväntas ju inte läsa den lokala tidningens lediga bostäder på måndag morgon. Utan du ställs i en kö för en speciell grupp och väntar på plats. Och den platsen disponeras av samhället. Alltså det naturliga det vore ju för familjen alltså att våran Sven vill ha en bostad. Och så sätter man sig ner och tittar man på var finns det lediga bostäder, lägenheter eller villor. Och sen börjar man titta på hur det ser ut och fråga vad det kostar. Och titta på i sin bankbok och gå till banken och prata som alla andra för att skaffa sig en bostad. Men den processen så att säga förekommer inte utan man ställs i kö.
Numera lever Martin själv i en egen lägenhet inne i Helsingborg med personlig assistans. Vi träffar honom på Dunkers kulturhus nere vid hamnen. Innan han fick sin egen lägenhet, ja långt innan han flyttade in i kvarnhuset i Rå, bodde han först på elevhem och sedan i gruppbostad.
Du hade bott med dem som du bodde med på gruppbostaden, Malin och Lisbeth och de här. Du bott med sen du var liten nu. På elevhem. Mm. Så ni flyttade från elevhemmet när ni blev vuxna till gruppbostaden. Eller hur? På Furtorpsgatan.
Ja. Mm.
Martin och hans skolkamrater flyttade från elevhem till gruppbostad i en samlad grupp. De hade bott tillsammans sedan de var väldigt små och när de slutade skolan flyttade de från elevhemmet till gruppbostaden. De flyttade till samma gruppbostad. Förmodligen var detta det mest rationella sättet att lösa problemet med bostad till dem. Ett administrativt beslut om placering där hela gruppen elever fick bostad samtidigt. Det administrativa sättet att hitta en placering som passar, kan emellertid lika gärna få helt andra effekter än att flytta med samma skolkompisar till samma gruppbostad. Medan Martin i stort sett bott med samma personer i hela sin uppväxt har Lars Lindström flyttat runt i landet.
Och jag går till skola i Stockholm.
Har du?
Tomteboda.
Har du varit på Tomteboda?
Ja.
Hur länge gick du på Tomteboda?
Ett halvt år.
Ett halvt år? Ja.
Och sen kom jag till Örebro.
I Örebro?
Ja. Och där gick jag på och ett halvt år. Och sen kom jag till Lund. Och hur länge gick, bodde jag i Lund? Från 75 till 81, va?
Mm. Mm. Ja.
6
år.
6 år, ja.
Mm. Ja, det var väldigt skönt runt.
Å ena sidan så finns det synsättet att samhället organiserar en bostad. Man bygger enligt vissa statliga normer. Man stoppar in personal och sen har man platser. Och då tar man emot folk som placeras på dessa platser. Och då är det ett särboende. Det är ett särskilt boende. Och det andra det är alltså att man istället utgår ifrån personerna. Frågar, var vill du bo? Hur vill du bo? Med vem vill du bo? Vad säger familjerna? Och det är två helt olika synsätt. Och det bottnar just i det här med olika uppfattningar alltså om vilka människor med funktionshinder det är egentligen. Är de elever och patienter som behöver ta emot det goda samhällets kompetens? Eller är det medborgare som har rättigheter att själva styra sina liv tillsammans med sina familjer? Och behöver naturligtvis hjälp i de situationer där de behöver hjälp. Inte där de helt överlämnar sig åt samhällets omsorgsorganisation.
Ja, vad är människor med funktionshinder egentligen? Vi är nog som Svensson är mest. En del av oss är mer kollektivt lagda än andra. En del kräver mycket egen plats och vill leva ytterst individuellt. Det personer med begåvningshandikapp kanske delar är väl i så fall att de tänker mer konkret än andra. Kanske också att de är mer närvarande i nuet. Fast det kan ju också vara en myt förstås. Kanske det bara handlar om att inte älta gammal skåpmat. Ibland behöver man också assistans för att komma ihåg hur det var. Något som alla som deltar i det här programmet har. När Susanne och Lars Hempel pratar om hur det var före personlig assistans visar sig snabbt att det inte är så stora skillnader. I alla fall inte inom gruppen. Susanne har ett rörelsehinder och bodde därmed i en egen lägenhet kopplad till en serviceenhet. Lars bodde i en mindre bostadsenhet integrerad med personalutrymmet. Det ena kallades boendeservice, det andra gruppbostad.
Men innan jag fick assistans så bodde jag på en sån här lägenhet som var ett sånt hus med personal ner botten bodde jag då.
Ja, ja.
Och så fick man ringa då på klockan när man behövde hjälp. Och så kom det någon, kanske. Ja, men så var det ju. Så bodde jag innan jag fick assistans. Jag hade min egen lägenhet där och så var det personal och de var i botten på huset. Och när jag ringde då så kom de och hjälpte mig. Och så kunde jag inte gå ut då, för jag kunde ju inte ta med mig någon därifrån och gå ut då. Så bodde jag.
Mm.
Hur bodde du innan du hade assistans? Du hade väl också personal så? Då hade du ingen. Har du ingen?
Nej, men jag har ju.
Ja, du bor hos dina föräldrar.
Ja, jag har ju syster.
Ja.
De stötte mig så.
Ja.
Gud, du
startade
också. Men sen har jag köpt...
När du bodde i Landskrona så bodde du väl med personer?
Ja, jag bodde på Stara, ja. Men sen var jag inne i stan, jag har inte gått på Stara, jag har inte gått på Stara, jag har ju.
Ja.
Lars bodde först med sina föräldrar och sin stora syster innan han flyttade till gruppbostad.
Får du med?
Ja, tack.
Nu går den av.
Tack så mycket. Jag tar lite grann. Får
du ha med?
Nej, tack. Det är bra.
Hur fungerar det i grupp på staden då?
Ja, det var ju också bråk.
Var det bråk?
Ja.
Om vad då?
Lars kunde inte gå ut när han ville. På morgonen vid 9 kunde han inte lämna lägenheten. Och inte heller mellan 1 och 4 på eftermiddagen.
Då vill jag gå ut och vill jag äta igen, så kommer man inte där.
Nej. Det var ungefär.
Skulle jag gå ut och äta 1 till 4 så gick jag inte det heller.
Att leva kollektivt i grupp, som man gör i en gruppbostad, innebär inte bara att dela bostaden. Det innebär också att dela personal, och därmed blir det omöjligt att göra saker spontant eller ens en gång planerat under vissa tider. De individuella behoven krockar helt enkelt, och man blir tvungen att inordna hela sin existens efter ett schema lagt av någon annan.
Varför inte det?
Det var väl för många
dagar. Mm. Det är som jag, där jag bodde.
Ja, ja.
Precis som där jag bodde. Mm. Så. Man säger jag vill gå ut nu. Nej, det gick inte.
Nej, ja.
Varför är det inte
så? Så var det. Lars åsikt är att det hela beror på de jädra kommunerna.
Ja, men det är några kommuner som inte vet någonting.
Det kan ligga något i det, du.
I början på 1990-talet letade 2 av killarna som sedan köpte Kvarnhuset och deras familjer efter en bostad. Påverkade av Stils idéer om en möjlighet att få personlig assistans via avtal med Helsingborgs kommun hade de önskemål om att hitta en bättre lösning på boende och stöd än det som erbjuds i det offentliga utbudet. Den 26 januari 1993 skrevs köpekontrakt på Kvarnhuset i Rå. Kent och Patricia Eriksson träffade killarna och deras assistenter 1 år senare. I rapporten Att äga sin bostad, berättelse från Kaptensgatan på Rå, beskriver de köpet. Fastigheten var till salu på den vanliga bostadsmarknaden och försäljningen förmedlades genom en lokal banks försorg. Den köptes i öppen konkurrens genom budgivning. Familjerna till 2 av köparna hade under längre tid sökt en lämplig bostad och hade en uttalad uppfattning om personernas önskemål och behov med avseende på miljö, utformning, ekonomiska villkor med mera. När den aktuella fastigheten kom upp på marknaden visade det sig att den var lämplig för fler än 2 personer. I detta skede kontaktades några andra, bland annat de övriga 2 som kom att bli delägare. Dessa hade tidigare visat ett intresse för projektet och hela gruppen kände varandra väl sedan barndomen.
Det är så pass annorlunda till den kollektiva tänkandet. Det är väldigt svårt att förmedla det här till de som jobbar inom den kollektiva. Man kan inte sådär föreställa sig det här överhuvudtaget.
Så hur blev det då efter flytten till Rå? Det är ingen tvekan om att köpet av Kvarnen och att vara en del av ombyggnaden av detta egna hem blev en kick för killarna. Dessutom delade de inte personal på samma sätt med andra efter flytten. De hade en mer personlig assistans beviljad av kommunen och kunde därigenom själv bestämma mer vad de ville göra och när. Stoltheten att äga sin egen bostad var säkert ny när Kaptensgatan köptes. Men den finns fortfarande kvar.
Bor ni två där uppe?
Ja, Lars bor där.
Ni bor där uppe?
Ja.
Mm. Hur många rum har du där uppe?
Jag har stor rum. Ja. Lars har med stor rum.
Så ni har varit ett stort rum?
Med mer personligt utformad hjälp kunde killarna bestämma över sina egna liv och förverkliga sina önskningar om vardagliga och fritidsaktiviteter. Kvarnhuset är ett hem, inte ett offentligt boende. Och de personer som bor i kvarnen är individer och inte en grupp. Snabbt utvecklade de sina egna individuella livsstilar. Och Kent och Patricia Eriksson beskrev mötet med dem ett år efter flytten så här. I ett försök att fånga några av de egenskaper som dessa män utstrålade vill jag beskriva dem som stolta personer, självständiga personer samt ansvarsfulla och reflekterande personer. Kvarnhuset på Kaptensgatan blev ett mellansteg för de som flyttade in i det 1993. Nu när man hade möjlighet till personlig utveckling visade sig att man ville styra sitt liv helt själv. Huset blev snart för litet och det bråkades en hel del om småsaker. Sådana saker som vi alla irriterar oss över i den vardagliga nötningen. Även om alla fyra hade valt att flytta till Kvarnhuset hade de ju faktiskt inte valt varandra. Martin säger att han blev sur. Han ville flytta därifrån.
Nej, flyttade jag härifrån.
Ja, så sa du. Det sa du när du bodde ute på Rå också. Nu flyttar jag, för du orkar inte med. Det blev för bråkigt till slut.
Nej,
säkert tolv. Jag vill inte
ha säkert tolv.
Du vill ha kontroll över din egen tid.
Ja.
Blir det för mycket bråk om det?
Bråk och allt.
Mm.
Ja.
Fjärrkontrollen och kontrollen över tvn blir symboler för hur man tjafsade med varandra. Och sen först flyttade Lars Hempel. Efter några år flyttar också Martin ut. Och kvar i huset finns nu Per och Lars Lindström som fortfarande delar bostad.
Ja, jag är 42.
Ja, du är 42.
Och Per är 51, va?
Ja.
Han ska bli 52 nästa år. Mm. Jag ska bli 43 nästa år.
Mm. Jag får lov 25 april.
Och jag fyller 26 april. Ja. Så vi är 4 dagar efter varandra.
Lars, jag föddes också Oxenbäckesfjäll, jag och Lars.
Nu är det säkert inte bara det att Lars och Per är födda i Oxens stjärntecken båda två som gör att de trivs att bo tillsammans. När de bara är två i huset får de ju dubbelt så mycket plats. De behöver inte gå på varandra så mycket. Dessutom har de sin egen personliga assistans som gör att de kan välja om de vill göra saker tillsammans eller var för sig. Detta att man har möjlighet att välja bort varandra verkar vara själva grundförutsättningen för att vilja välja varandra. På så sätt kan Per välja att inte följa med Lars på semester till Belgien för att titta på Atomiumtornet när han blir tillfrågad. Han vill hellre resa buss genom det svenska guldriket och fotografera. Det är Lars som är intresserad av torn. Överhuvudtaget är fritidssysslorna kanske det som mest visar hur ett eget hem och personlig assistans gör det möjligt att vara en egen person med ett eget liv.
Snöskoter.
Du är
ute
uppe i Funäsdalen och kör snöskoter.
Ja. Startnyckeln.
Startnyckeln får du ha där, Ronja. Så om du ramlar av så stannar skotern. Du åker dit varje år, gör du.
När vi träffar de fyra killarna idag och hör dem berätta om hur de lever och vilka intressen de har, förstår man verkligen vilken skillnad det är mellan att själv bestämma hur man vill leva och att leva efter ett gemensamt aktivitetsschema.
Jag tycker inte om det åka.
Det är en kompis uppe i Funäsdalen som heter Björn Ugglem.
Mm.
Och han brukar åka med, men ibland tycker han du kör för fort.
Ja.
Eller hur?
Ja.
fast sa han, nej, jag vill inte åka fulla salen. Jag blir sur.
Nu blir han sur om du kör på. Jag måste vara försiktig. Skotoledarna ju.
Han blir sur igen. Tycker om det.
Och det kan man kanske förstå. Att om en kille som lever på att arrangera vildmarksaktiviteter och äventyr tycker att det går lite för fort när Martin håller i gasen, så går det förmodligen för fort för en kollektivresa för boende i en gruppbostad. När man träffar Lars Lindström och Per Claesson där de bor kvar i kvarnhuset och väljer bort att umgås med varandra dagligen. När man blir bjuden på kaffe av Lars Hempel i hans vardagsrum framför hyllan med gamla vikter. När man skrattar tillsammans med Martin och hör honom säga att han kan vara kompis med de andra nu när han inte behöver bo tillsammans med dem. Är det inte svårt att förstå att Kaptensgatan står för något positivt? Det är en lösning som ger möjlighet till egna livsval och ger möjlighet till utveckling och självbestämmande. Ändå säger Patricia att det är så svårt, ja nästan omöjligt, att än idag förklara skillnaden för dem som jobbar inom omsorgen. Det är som att förklara snö för den som lever i Sahara, uttrycker hon det. Men varför ska det vara så svårt att förstå?
Men egentligen är det inte konstigt. Lagen utgår ifrån det. Hela omsorgsorganisationen utgår ifrån det. Om man kliver in så att säga i en organisation och där finns det förväntningar, där finns det krav, regelsystemen uttrycker det. LSS-handledaren intervjuar och placerar. Jag menar, det är inte en fråga om någonting annat.
En färdigskrivet manus.
Ja, men precis, i stort sett ja. Och alla agerar som om de enorma summor som finns avsatta är budgeterade för att hålla en sån här organisation igång. Och då att komma så att säga med helt andra synsätt och säga att men gruppbostäder behövs inte. Tänk att gör som de på Kaptensgatan. Då liksom, det blir obegripligt.
Men Kaptensgatan har ju funnits i över 10 år. Och LSS-lagstiftningen med rätten till assistans har ju också funnits i över 10 år.
Men det är bara en illustration av att man under 10 år har hållit sig borta ifrån den kunskap som Kaptensgatan erbjuder. Alltså när Kaptensgatan etablerades först och började fungera, då ordnade vi en konferens. Vi bjöd ut till samtliga föreningar i länen, då. Alla län fick en inbjudan. Och det kom ett par till stycken. Det var alltså en helt ny modell för att erbjuda bostäder. Och det kom några stycken bara. Man är inte intresserad, var inte intresserad. Man håller så att säga sig borta. Det är ett störande moment snarare än en lösning.
Per, han skojar ju sönder som att han skulle flytta. Kommer du ihåg det, Lars?
Ja.
Ja, så sa du, inte ska väl du flytta, sa du då ju. Vi har ju det bra. Och vad sa Per då?
Ska han flytta då?
Ja, precis. Du sa, vad skulle du flytta då? Det finns ingenting som är bättre. Och då så sa Per, jag bara skojar med dig Lars. Vi ska bo ihop, du och jag.
Ja.
Jag vill inte flytta tillbaka.
Du vill inte den. Men tyckte du det blev då?
Ja, jo, det blev det ju till slut alltså. Men...
Är det bra?
Ja.
Du har lyssnat på Ensam kan jag bo. Jag kan inte det, bo ihop. I programmet medverkade Per Claesson, Lars Lindström, Martin Linander, Lars Hempel och assistenter samt Kent och Patricia Eriksson. Intervjuer och research gjordes av Susanne Berg. Radio Independent Living hittar du på www.independentliving.org.